Tjena Angela!
Hej Jelle!
Hur är läget med dig?
Du, idag är läget alldeles fantastiskt för jag har fått grotta ner mig mer i grönalger.
Men vad härligt! Ja, vi pratade ju sist om terrestra grönalger. Är det här du kommer att fortsätta gräva?
Ja, och jag gräver där jag står. Eller hur man nu ska säga, på taket.
Okej, har du sele på dig så du inte trillar ner?
Nej, jag är inte på taket nu. Jag tittar på taket.
Från ett säkert avstånd på marken?
Helt korrekt. Kommer du ihåg förra gången?
Ja, det kommer jag ihåg.
Jag pratade om att livet för landlevande alger var så oerhört tufft med uttorkning och snabba temperaturvariationer och stora temperaturvariationer. Alltså det kan ju vara från minus 20 till plus 50 grader. Och det var mycket solinstrålning och det kunde vara lite ljus och det kunde vara väldigt höga nivåer av just UV-strålning. Allt och jämfört med våra akvatiska alger där vattnet utjämnar. Det här kommer ju naturligtvis du ihåg.
Självklart.
Kommer du också ihåg vad aeroterrestriella alger är?
Var inte det? Aero blir ju luft och terrestre är ju land. Så är det alger som växer uppe i luften på land?
Ja! Underbar härledning. Ja, men till exempel på tak, på statyer och så vidare.
Ja, just det. Den lilla gröna skimrande filmen som man kan se på mycket. Som exempelvis på mitt växthus som jag inte hunnit tvätta än.
Just så. Och på mitt tak. Och då har vi släkten som Apatococcus, Chlorella, Clebsormidium och Trentepolia. De första två släkterna här, de är kokala, alltså små runda. Men de andra är mer som filamentösa, alltså långa filament. Och det har betydelse och jag kommer återkomma till det. Och sen var det så att när de här algbiofilmerna etableras så kommer det dit bakterier, svampar och protozoer, alltså till exempel ciliater. Och då blir det som små mikrobiella ekosystem som kan vara väldigt komplexa. För när algerna dör, men även när bakterier och svampar och protozoer dör, så blir det ju näring till de här andra heterotrofa organismerna. Och sen så, nu är det grönalger vi fokuserar på. Och de kunde ju producera EPS, extracellular polymeric substances. Och det är som ett klisterliknande ämne. Och det används för att fästa vid ytor, till exempel byggnader. Och det kan man, alltså det här använder de ju för att fästa vid sten i naturliga miljöer. Så det har ju inte specifikt att göra just med statyer och byggnader.
Det är inte så att de är liksom lilla gruppen algsällskapet mot fula byggnader?
Nej, fast det kanske det är.
Man vet ju aldrig.
Det kanske är någon sån här litet revolutionsgarde.
Estetiska rådet.
Återta naturen, bort med husen.
Eller åtminstone fula statyer.
Sidospår. Hur som helst. Det här EPS kan ändra ytornas egenskaper. Alltså öka inbindningen av vatten eller helt enkelt minska vattenavvisningen. Och det i sig kan påskynda nedbrytning av byggnadsmaterial.
Ja, för att de här bakterier och svampar, de kan ju bryta ner betong och murbruk och marmor som ju är på kalk. Olika sorters sten och metall eftersom de producerar både organiska och oorganiska syror.
Jajamensan. Hur tror du att de kommer till ytorna då?
Ja, jag skulle ju säga att här är det säkerligen sporer. Sporspridning, precis som med svampar. Och att de flyger genom luften.
Helt korrekt att de flyger genom luften, men det är inte bara spor utan det kan vara hela celler, alltså hela vegetativa celler också.
Oh.
Det är häftigt.
Precis som plankton fast i luften?
Ja, just så. Aeroplankton.
Ah, luftplankton.
Juhu.
Coolt.
Men jag lovade förra gången att jag skulle prata lite mer hur man kan skydda byggnader. Och vilka det är typer av material det är som påverkas. Och det har varit jättespännande att grotta ner sig för att det är typ alla material som kan påverkas.
Jo, när man börjar titta efter det så har jag gått runt och sett att där var det lite grönt och där var det lite grönt och där var det lite grönt. Så det är ju på trä, på sten, på glas, you name it.
Alldeles rätt. Och det är alltså tegel, kalksten, marmor, granit. Det här är en tabell som jag har hittat i en artikel. Betong, sten, cement, metall, plast och något som heter travertin. Har du hört talas om det?
Är inte det en sån där kalksten som bildas när vi avlagring av mineraler från varma källor?
Gud vad du är duktig.
Jag har läst geologi.
Och det används, då vet du, då kan ju du berätta vad det används till.
Ja, i och med att det är ganska poröst och oftast en ljus färg, vanligtvis olika nyanser av vit, beige, brun där liksom, champignon, så brukar det ofta användas som byggnadsmaterial, framförallt dekorativa ändamål som golvbeläggning, väggplattor, utsmyckningar, tror jag väl.
Så där, ja. Jag är alldeles stum av beundran, Ellen.
Ja, för jag kan läsa innantill, Angela.
Ja, det är en bra egenskap det också.
Den klipper vi bort.
Eller inte. Men när det blir sån här dålig kvalitet på ytor så beror det alltså främst på såna här biofilmer. Och det kan vara att det också blir olika färger och att ytan ser lite så här fragmenterad ut. Och du har ju redan konstaterat att det första man ser det är områden av gröna eller rosa, röda eller bruna fläckar på ytan. Som många då kallar för smuts. Men det är det inte. Men ibland så kommer de så fort och när man går förbi en staty eller någonting så tänker man att man inte sköter byggnaden. Men det här kan alltså hända bara på veckor under väldigt gynnsamma förhållanden. Och man kan ju inte hålla på och skura på den där ryttarstatyn dagligen direkt, tänker jag.
Nej, men precis, för det nöter ju också på statyn. Så någonstans får man ju ha någon form av skötselplan.
Precis så. Och färgerna, det är alltså grönalgernas pigment, klorofyller och karotenoider. Och klorofyller ger en gröna, både klorofyll A och B ger den här gröna färgen. Och karotenoider, då kan det vara orange, lite rosaktigt och lite åt det bruna hållet. Det beror på blandningarna, så att säga. Och sen så kommer det ju in luftburna partiklar och olika typer av sådana. Kolväten och kväveföreningar plus då damm och sot och sporer. Och naturligtvis är det värst i stadsmiljöer.
Ja, där finns ju en och annan partikel som far runt.
Och även ner i våra lungor.
Mm.
Men när man pratar om biogeofysisk nedbrytning, då talar man om en mekanisk nedbrytning. Vi säger i dagligt tal vittring. Och då är det faktiskt så att i det här fallet så beror det på att antingen att de här organismerna rör sig, att de växer till eller att de helt enkelt tränger ner i materialet. Och de kan också göra så att de liksom tränger in i små, små, små sprickor och så fryser det och så tinar det och så blir det så att organismerna i sig hjälper till och påskynda de här processerna som kanske annars endast hade berott på vatten. Var det krångligt det, Ellen?
Nej, jag bara känner att jag börjar tänka på hur mycket det är. Det är både en kemisk vittring i och med liksom upplösningen på molekylnivå, men att det också blir den här mekaniska liksom frostsprängningsbiten där. Det har jag inte tänkt på, men så är det såklart.
Men då är det också så att de här små, små ekosystemen med grönalger, de påskyndar processen. Så om de tränger ner i materialet så gör det också att mer vatten sen kan tränga ner i materialet och orsakar mer fysisk sprängning.
Mm. Ja, för de håller ju vattnet också eftersom de är växt algceller.
Mm. Mm. Just så. Och sen har vi ju de som verkligen vill tränga in i materialet och sen har vi de som helt enkelt vill hålla sig på ytan. Så att det blir som en att de kommer i olika nivåer. Det är så lite som makroalger. När man har en zonering så blir det en zonering av mikroalger.
Ja, ja, men det känns ju fullt rimligt och naturligt.
Om man tittar på det, jag har hittat en fantastisk tabell i en artikel där man då pratar om just det här att en bionedbrytning kan vi kalla det. Och talar man om det som är direkt och det som är indirekt. Och direkt så har man delat in det i biogeokemiskt, biogeofysiskt och sen så estetiskt. Det var lite udda för mig, men så har man gjort det, där då estetiskt har att göra med just det estetiska, hur det ser ut. Men det andra är mer då att det orsakar skador. Och det här har ju inte, alltså, vi har ju haft statyer och vi har ju pyramiden och allting sånt här. Så att det har ju funnits under väldigt, väldigt lång tid att människan har gjort byggnader, konstruerat byggnader och konstverk av olika slag. Men det är först på de senaste hundratalet, kanske 200 åren, men framförallt de senaste 100 åren och även kortare som det har accelererat på grund av luftföroreningar. Sen vill man ju göra någonting åt det. Och det är ju verkligen någonting som det forskas mycket på. För det här är dyrt. Jag kan ju bara tänka på alla de här fantastiska statyerna i Rom som är av just kalksten. Och hur snabbt de har förstörts bara på de senaste 20-30 åren.
Men det är väl också då till följd av att föroreningarna tillsammans med algerna bildar ännu mer så att säga, frätande substanser.
Ja, oh ja. Det här är ju 1 + 1 = 3. Vi ska definitivt inte skylla algerna för allt det här. Far from it. Men vad man kan göra då, det första är ju helt enkelt att ta bort alger. Och då gör man det dels mekaniskt eller också så kan man använda helt enkelt laserbehandling.
Skönhetsoperationer helt enkelt.
Jajamän. Och vad man sen gör så lägger man också på en skyddande hinna så att det är svårare för mikroorganismerna att fastna och tränga ner. Det här skyddet, det kan då vara olika typer av skydd, men man använder faktiskt också biocider, alltså algdödande ämnen. Och det kan vara sådana som innehåller till exempel silver och koppar och zink. Och de är inte jättenyttiga för miljön, varken att framställa eller ha dem på material eller sen så när materialet så småningom ändå bryts ner och förstörs.
Jag tänkte precis säga det, för om man då coatar, alltså täcker någonting i ett sånt här, kommer det ju ändå långsamt att sköljas av och då hamnar det ju ute i vatten och naturen.
Japp. Så det är det man tittar på, om man kan hitta sätt att göra det här mer hållbart miljömässig synpunkt.
Man skulle kunna strunta i att ha statyer utomhus.
Ja, det är ju faktiskt, det är ju ett argument det också.
Inte för att jag inte tycker om statyer utomhus, men någonstans är det, hur mycket ska man förgifta bara för att man ska få ha en kvinna med en urna?
Ja, men jo, men helt rätt. Men om man nu tänker kultur och historia så är det ju ändå mer människor som vill bevara det än som du och jag som kanske tycker att andra saker är viktigare här i livet.
Mm.
Men det finns också att man kan använda mer alltså naturliga oljor, oljebaserade material. Och då pratar jag mer åt olivoljehållet än fossila bränslen, om du förstår vad jag menar.
Jag tror vi är inne på hudvård här. Ja,
ja. Ja, men det är ju nästan lite grann åt det hållet.
Jag tänker säga det, du kommer snart försöka pitcha den här krämen ni framställer på Swedish Algae Factory.
Ja, men varför inte? Kiselalg kan hjälpa till med det här.
Mm.
Men skämt åsida, men det finns ju naturliga biocider. Det finns ju alltså andra mikroorganismer som man kan använda sig av. Eller ämnen som man utvinner ur växter. Men även virus.
What?
Så att först ta bort det, men sen använda ett specifikt virus som faktiskt ger sig på just de här grönalgerna. Det är ett sätt.
Men känns det så bra att medvetet föröka och sprida ett virus? Jag bara, om vi ser till en viss pandemi som folk kanske kommer ihåg.
Ja, det får ju framtiden utvisa, höll jag på att säga. Jag känner att jag inte riktigt ville gå in i den
debatten. Jag känner, vi bara... Men viss bävan för vad folk liksom så här, för rätten att få ha en staty i trädgården. Mm.
Ja, men det där är några sätt som man kan använda sig av och som man också då jobbar med. Och jag vet ju hur det är. Jag kan ju bara titta runt omkring mig när folk blir galna för tegelpannorna är fulla av alger eller cyanobakterier. Och det är ju även mossa. Mossa kan ju också orsaka skador på tegelpannor till exempel. Jag tycker de är oerhört vackra, men alla är inte som jag.
Nej, mossa håller ju så mycket fukt, men det kan man ju faktiskt ta en borste och gå upp och borsta bort på taket.
Det kan man göra med de här algbeläggningarna också, men det är som när vi pratar om båtbottnar och båtbottenfärg. Vi kan också skrapa våra båtbottnar mekaniskt med armstyrka. Men vi är väl av naturen lata.
Men det här talar ju för att sätta solceller på taket då.
Det är en bra idé.
Mm-hmm.
Vi har många goda idéer. Men jag tänker att det kanske kan räcka med våra aeroterrestra, aeroplankton för den här gången.
Nej, men det var ju jättespännande. Nu måste vi ju gå ut igen och titta och se vad vi kan hitta för olika terrestra alger ute i vår närmiljö. Och fundera på om vi tycker att de tillför eller förstör.
Jag tycker vi ska titta på dem med positiva ögon. Det här är verkligen konkurrenskraftiga, livskraftiga organismer som var här långt före oss, som vi ska ha stor beundran för.
Ja, det här är ju början till livet på land. Bara det är ju hatten av, tycker jag.
Håller helt med.
Ha det bra, så hörs vi.
Tjing tjing!